Det är fortfarande ljust ute. När Mikael cyklar med sin 12-årige son till simhallen i Skärholmen.
Ekot klockan 10 börjar med att berätta att en man i 40-årsåldern dött efter en skjutning i Skärholmen i södra Stockholm tidigare.
Men Mikael kommer aldrig fram utan skjuts ihjäl framför ögonen på sin son. Enligt uppgift för att han konfronterat ett ungdomsgäng.
Att det är så fasansfullt så det knappt går att ta in.
Man blir naturligtvis väldigt berörd och också väldigt, väldigt arg.
Varför händer det här i Sverige? På en kvart får du veta varför just vi har så många dödsskjutningar. Och varför inflödet av vapen inte stoppas.
Jag är väldigt rädda. Ska vi gå en promenad? Är det safe? Är det värt?
Det är den 18 april. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag. Janni Sallinen, granskande reporter på SvD. Janni, det har gått lite drygt en vecka sedan 39-årig Mikael sköts till döds i Skärholmen i södra Stockholm. Vad är det senaste vi vet om det här mordet?
Det vi vet är att en 17-åring och en 18-åring nu har häktats misstänkta för grovt skyddande av brottsling. Och den brottstiden är då onsdag klockan 18.15, alltså den kvällen då Mikael sköts, fram till fredag klockan 19.35, det är alltså 3 dagar. Och grovt skyddande av brottsling kan vara att man skyddar någon som har begått ett grovt brott.
Mm. Vi vet ju inte helt vad det är de har gjort. Men vi vet att de är häktade på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden.
Precis.
Du jobbade ju den här kvällen, Janni, när mordet skedde. Vad tänkte du när ni började förstå här på redaktionen vad som hade hänt?
Det första vi såg var ju att polisen la upp att det hade skett en skjutning i Skärholmen på sin hemsida. Vi rapporterade om det. Och jag vet inte exakt när i tid det här sen var, men vid någon tidpunkt så förstod i alla fall jag att det här handlade om en pappa som varit med sin son. Ännu en icke-gängrelaterad skjutning förstod man ganska tidigt. Sen hade jag även kontakt med familjen dagen efter. Och den känslan är väldigt speciell att ha den kontakten. Och det kan man säga att det var fruktansvärt chockerande för dem allihopa.
Mm. Det här mordet, det har ju väckt väldigt starka reaktioner och känslor hos väldigt många människor. Och vi kan höra lite hur det har påverkat människor i Skärholmen.
Jag har också barn liksom, och man blir lite rädd liksom, för den där händelsen. Man känner sig osäkert. Liksom.
Vi är väldigt rädda. Man tänker nu kommer våren. Man vill gärna ta en promenad. Men man tänker, ska vi gå en promenad? Är det safe? Är det värt?
Jag tycker ju Skärholmen är jättebra med shopping och allt sånt där. Det är ju en neighborhood egentligen som håller ihop. Men det här, ja, det är ofattbart helt enkelt att Sverige har blivit så här.
Ja, alltså en sån här händelse, det påverkar ju hela Sverige.
Verkligen. Och jag tänker också de här andra händelserna liknande när det har varit personer som inte har med de här gänguppgörelserna att göra överhuvudtaget. Adriana till exempel i Botkyrka utanför Stockholm. Det blir en oerhörd våg av sorg på något sätt. Att andra behöver drabbas av det här besinningslösa våldet. Där man, unga människor använder skjutvapen helt liksom hejlöst och bara skjuter.
Mm. Och en sak som jag slogs av när det här hände, det var att det är så tydligt hur sjukt det är att vi har ungdomar som går beväpnade i liksom bostadsområden vid den här tiden. Det var ju inte ens mörkt ute. Alltså, och man blir lite så här, hur mycket vapen finns det i Sverige?
Man kan väl säga alldeles för många. Jag tror att NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, de har väl haft någonstans runt 1000 vapen beslagtagna årligen. Det är ju en väldigt liten del av de vapen som faktiskt finns där ute. Så jag skulle säga att det liksom rör sig om tusentals, om inte över 10 000 illegala vapen som är i flöde i hela Sverige. Stockholmspolisen har som exempel gjort kartläggningen av illegala vapen väldigt sent kan man tycka efter alla år av skjutningar, men det gjordes i alla fall, och då handlade det om ungefär 1000 vapen som de bedömde var i omlopp illegalt i Stockholmsregionen.
Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har ju skrivit mycket om vapen, Jenny, och därför är du också med i podden idag, för att den här frågan blir så himla aktuell när vi har det här skjutvapenvåldet i Sverige. Och man undrar så här, hur mycket sticker Sverige ut här om man jämför med andra länder?
Om man ser till illegala vapen så är det svårt att, tycker jag, säga att Sverige sticker ut, eftersom du har till exempel hela västra Balkan där det finns jättemycket gamla krigsvapen. Hur mycket är i omlopp där? Det är ju illegala vapen, så att det kanske är mer där, men det Sverige faktiskt sticker ut och blivit känt för internationellt, det är ju skjutningarna. Det vill säga, det finns individer som är beredda att använda de här vapnen. De inte bara finns här, de här vapnen, utan de används dessutom i en kultur som berättigar mord för ingenting.
Mm.
Så det är ju där Sverige sticker ut.
Mm. För det skjuts inte så här i andra länder?
Nej, man kan ju se till exempel Chicago, Detroit eller liksom Bloods and Crips i Los Angeles, USA. Det har ju funnits gängkrig i andra delar av världen. Samma kanske i, om man tittar på Haiti nu, gängkrigen. Alltså det är klart att det finns, men jag menar, i ett land i EU så sticker vi ut alla gånger.
Varför har det blivit så här just i Sverige då?
Det som poliser har sagt, som jag har pratat med tidigare, så det vi har fått i Sverige, det är en slags dödskultur. Man skjuter för ingenting, och det är någonting som också hyllas i de egna kretsarna. Det finns liksom ingen ånger. Det kan vara 15-åringen, 14-åringen som mördas. Det blir status för vissa, och det är så här det rullar. Det blir kontraktsmord. Det här går ju in i allt från utsatthet till även in i musikvideos där man bär dyra klockor och har dyra bilar. Alltså det liksom finns, vapen finns i hela det här spektrat. Sen så kan man ju säga också att ungefär i mitten av 00-talet, redan där så fanns det indikationer på att de här förortsgängen började bli starkare än MC-gängen som dominerade i princip våldskulturen. De började växa sig förbi dem. Det såg man redan på 00-talet, och det här var någonting man bara uppmärksammade ibland i forskarkretsar bland annat.
Mm.
Sen om man tittar framåt lite, mitten av 10-talet, vi har ju sett att skjutningarna börjar ju dra iväg, om man tittar antal skjutningar, det är ju någonstans här 2014.
Mm.
Och då får man komma ihåg att det är precis här då, 2015, 1 januari, då bildas ju nya polismyndigheter. Så polisen är ju helt upptagna med att omorganisera sig totalt. Det vill säga alla lokalpoliser och allt det här skulle göras om. Och under den här tiden så börjar ju skjutningarna ske. Och sen därifrån eskalerar det.
Mm. Men man såg redan liksom på 00-talet att de här gängen kom, och sen att det började skjutas, men det stannade där.
Ja, det verkar inte ha hänt så mycket, eftersom man kan ju följa det här i en kurva om man ska vara lite tråkig. Alltså, det går ju att följa statistiskt. Alltså, jag har själv tittat på det här tidigare, jag tror det var 2019, och så tittade på hur de här dödsskjutningarna har utvecklats. Och då jämförde de nordiska länderna, alltså Sverige, Finland, Norge, Danmark, för att titta på hur sticker Sverige ut. Och då ser man att just 2015, då börjar vi dra iväg. Alltså om man tittar på antalet dödade per 100 000 invånare, där börjar vi dra iväg.
Mm.
Och sen har det fortsatt uppåt.
Vad hade Sverige kunnat göra?
Om man tittar specifikt på vapenfrågan, så det finns inte någon specifik storsatsning mot att stoppa vapen. Och jag kan inte förstå varför. Jag kan inte se varför man inte redan har haft det. Och då är ett exempel som jag har haft tidigare med mig i research och sådär, det är Kanada. De hade ett år då de upptäckte att de hade väldigt mycket illegala vapen i omlopp. Och det här var inte vapen från USA. Utan de upptäckte att det fanns några spökvapen, lite 3D-vapen. Det började dyka upp i kriminella kretsar.
Mm.
Och de här spökvapnen då, som har diskuterats ibland i Kanada, det handlar egentligen om vapen som byggs hemma i grunden. Du beställer delar från olika platser i världen via internet, och så bygger du ihop ett vapen, och så har du plötsligt ett fungerande automatgevär som inte går att spåra. Det existerar inte några diarier, det finns inga serienummer, inga tillverkningsnummer, det finns inget ursprungsland. Det bara existerar därför att det är ihopbyggt av, på olika sätt genom postorder. Och det man gjorde då, det var att man punktmarkerade, alltså tiotals miljoner kanadensiska dollar gick till den kanadensiska federala polisen och även till gränspolisen. Man alltså direkt öronmärkte för att stoppa det här flödet. Varför har inte vi haft de här specifika punktmarkeringarna mot vapen? Det är som att man inte kan göra två saker samtidigt. Mm. Det skulle behövts, tror jag.
Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du var lite inne på det, men 2018 så skärpte man ju straffen för vapenbrott, vilket bland annat innebar att det blev obligatorisk häktning om man greps med ett vapen. Och det här skulle enligt politikerna göra det svårare och mer riskfyllt att bära vapen, men även föra in vapen i Sverige. Och jag tänkte att vi kan höra vad dåvarande justitieminister Morgan Johansson sa då.
Vi måste se till att stoppa fler vapen att komma in i Sverige. Och då måste det vara förenat med, tycker jag, en rejäl konsekvens om man för in illegala vapen i Sverige.
Men Janne, blev det bättre efter det här?
Alltså, samhällssignalen blev ju bättre. En straffskärpning är alltid en signal om att det här är inte accepterat. Och visst kan det påverka på sikt. Men det här var 2018, som Morgan Johansson sa det här. Skjutningarna 2019 blev ju ett rekordår.
Mm.
Så jag menar, det är klart att det hade ju inte någon direkt verkan i alla fall på skjutningarna. En tendens som vi ser idag, vad händer när det blir straffskärpningar på det här sättet? Man hittar andra metoder. Polisen skrev till exempel nu nyligen att de senaste 10 åren har det aldrig beslagtagits fler illegala vapen än vad som gjorts i år. Det var 2023.
Mm.
Och det som har hänt då, det är att de ser att halvautomatiska pistoler göms på allmänna ytor, och det är det vanligaste beslaget. Det vill säga vapnen flyttar ut från pojkrummen, de flyttar ut i skogen, i papperskorgar eller vad man nu hittar dem, och så är de där. Så istället för kanske bara runt på de här tiden och riskera obligatorisk häktning, så hittar man andra sätt. Mm. Vapnen är kvar.
Mm. Nu i januari så skärpte man ju straffen ytterligare för vapenbrott. Men det verkar ju inte heller hittills i alla fall haft någon avskräckande effekt.
Nej, och det kanske är lite kort tid för att jämföra än. Morgan Johansson 2018, då har det gått flera år. Det har liksom inte riktigt påverkat. Så ska man komma ihåg också att andra länder har ju betydligt hårdare straff när det kommer till kanske mord. Titta på USA, ja, mord, livsstil. Alltså det finns helt olika spann runt om i världen på den här typen av grova brott. Funkar det? Stoppar det skjutningarna? Det gör ju inte det. Det stoppar ju inte våldet, men det skickar ju absolut en hård signal. Sen är det ju såklart svårt att säga nu om den här senaste ändringen kommer att ha någon effekt. Kanske är det någonstans på sikt. Men om man skulle låtsas att de här straffen fanns redan 2005, när vi pratade om de här gängen som faktiskt börjar poppa upp då. Då kanske det hade haft en effekt redan där. För då är vapenflödet som inte har börjat, det undviker man. Men nu när vapnen redan är här, så är de ju här för att användas. Mm. Oaktat, så att säga.
Mm. Varje gång en sån här fruktansvärd händelse sker, så är ju politiker ute och pratar om hur hemskt det är, och säger att gängen inte ska få vinna. Det hör man ju ganska ofta. Men jag tror att många ändå känner att de har vunnit. Alltså, skjuts en pappa ihjäl framför sin 12-åriga son i ett bostadsområde, då har gängen vunnit.
Det kan man absolut känna. Jag känner nog lite likadant. Det är frustration, det känns helt... Det finns ingenting idag som tyder på att det här inte kan hända igen.
Mm.
Det kan hända om en vecka. Jag menar, vapnena finns ju där i alla fall.
Mm.
Och sen finns ju viljan att skjuta. Nu vet vi inte detaljerna i det här fallet exakt vad som hände, men vi vet att tidigare så har det varit så att innan de här stora gängkrigen, så var med de här Rawa Majid och det här som händer nu. Så innan det så var det ju skjutningar som i småstäder i Sverige som skedde på grund av att någon hade blivit kränkt på något enkelt sätt på någon fest eller någonting.
Mm.
Man skjuter för ingenting. Hur förändrar man den tröskeln? Hur får man de personerna att tänka om?
Mm.
Där har ju liksom samhället ett enormt ansvar också att göra någonting. Men hur vinner man det kriget? Hur vinner man det här kriget på att, hur människoliv värderas? Det är svårt, men det måste ju gå.
Ja, men du som har bevakat vapenfrågan länge då. Alltså, vad måste man göra för att få bort tillgången till vapen?
Storsatsa. Om tullen saknar verktyg för att specifikt jaga vapen, ge dem det då. Behövs det fler hundar som är specialiserade på metaller och sånt här som vapen är byggda av? Ge dem det då. Och sen fler personer som jobbar med illegala vapen och som kartlägger specifikt det. Sist jag kollade så fanns det en person nationellt som arbetade med vapenfrågan specifikt. Och då handlade det också om samarbeten med poliser i andra länder, Balkan och så vidare. Där vi har polisen har sambandsmän och så. Det är en person. Mm. Det kanske hade behövts 5 eller 10. Det kanske behövs expertgrupper som är specialiserade på vapen. Det jag har sett tidigare är att när poliser har gett sig kast med att bli proffs på vapen och de utredningar jag har läst, det ger resultat. Man stoppar stora nätverk. Jag har själv kartlagt de här nätverken, så det är någonting som funkar. Sen så måste de här poliserna göra någonting annat efter det, för då kan det vara något helt annat brott. Så att det är lite det här, skulle de inte ha vissa enheter som jobbar specifikt mot vapen? Det skulle jag säga är åtminstone skulle vara en frisk vind i den här våldseran som vi lever i.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Producent idag var Lucas Brischetto, redaktör Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.